Jag vet inte om ni känner till Dagny Karlsson. Hon gick bort för ett par veckor sedan bara, 109 år gammal. Hon var 99 år gammal när hon hittade till en datorkurs. Och senast började hon blogga. Och så småningom så blev hon känd som världens äldsta bloggare och influencer. Och Dagny, hon uttryckte de bevingade orden att livet börjar vid 100. Och jag tror att vi kommer se i dagens predikan att det finns en djupare innebörd i Dagnys slutsats. På ett mänskligt plan så är ju livet slut vid 100 års ålder. Men för en allsmäktig Gud så betyder det istället början. Början på något stort och mäktigt och inte minst mirakulöst. När han utlovar ett nytt liv till en 100-årig Abraham. Och vi har följt Abrahams liv i en serie predikningar genom första Mosebok. Vi har sett hur Gud kallade Abraham ur det kaldeiska Ur till Kanans land. Han har välsignat Abraham och uttalat det genom Abraham. Han har uttalat att genom Abraham kommer utgå en välsignelse över hela jorden. Över alla jordens släkten. Och därefter har vi sett hur Gud har slutit förbund med Abraham om att ge honom och hans efterkommande landet som arvedel. Ni minns att Gud lät Abraham sticka upp ett antal djur i två delar och lägga styckena mot varandra på marken. Och på kvällen bekräftade Gud ensam förbundet genom att gå fram mellan de här djuren, mellan styckdelarna, i form av en brinnande ugn och en brinnande fackla. Och därefter så har vi sett hur Abraham och Sarai, de tog Guds löfte i egna händer. De visste om Guds löfte om en avkomma lika talrik som stjärnorna. Men istället så lät Abraham skaffa sig en son genom Sarais slavinna Hagar. Och så föddes sonen Ismael. Och det var hit som Jona predikade för några veckor sedan. Och det vi tar vid. Så när vi nu kommer in i kapitel 17 så har det gått 13 år sedan Ismael föddes. Abraham är ju nu till åren kommen, får man säga. Han är på randen till 100 år gammal. 13 år har gått sedan Herren senast talade till honom, så vitt vi vet. Så vitt som vi kan utläsa ur bibeltexten. Och Abraham, han har säkert många gånger under de här åren funderat kring uppfyllelsen av Guds löfte. Var det verkligen på det här sättet som Gud hade tänkt sig? Var det på det här sättet som Gud skulle välsigna honom? Var det genom Ismael som han skulle få en oräkneligt stor avkomma? Trots att han gick så långt så att han begick äktenskapsbrott för att få den här sonen. Abraham har nog våndats en hel del över de beslut som han själv har tagit och frågat sig själv om han inte har schabblat bort alltihop. Och i det läget så vore det inte konstigt om han kände sig totalt misslyckad. Men vi ska se att Gud, han är trofast. Han har inte glömt bort Abraham utan kommer tillbaka till honom och han upprättar sitt förbund med honom. Och vi kommer att få se närmare på förbundets löften. Det som annonserats tidigare men nu som läggs fram mer utförligt i sin helhet. Och det kommer också vara predikans första punkt, förbundets löften. Andra punkten kommer handla om förbundets tecken, det vill säga omskärelsen. Och predikans tredje och sista punkt svar på frågan vilka som är Abrahams barn, vilka som är hans efterkommande och som är arvtagare till förbundet. Så vi har tre delar. Förbundets löften, följt av förbundets tecken och till sist förbundets arvtagare. Och den första punkten är också den längsta, kan jag säga. Men då kastar vi oss in i förbundets löften och börjar i första Mosebok, vers 1. Herren uppenbarar sig för Abraham. Jag är Gud, den allsmäktige, är det första han säger. Gud, den allsmäktige, eller El Shaddai i grundtexten. Han är allsmäktig Gud. Han råder över alla situationer och omständigheter. Det finns ingen omständighet som är för svår Det finns ingen situation som är omöjlig för Herren. Även om man har hamnat fel som Abraham. Oavsett hur mycket vi själva har ställt till det för oss. Oavsett hur vi tror att vi har tappat all kontroll. Gud, han råder över alla situationer. Och det här gudsnamnet El Shaddai, det översätts främst som den allsmäktige. Men det finns också en närbesläktad översättning till Gud den alltillräcklige. Han är alltigenom tillräcklig. Han ger oss allt som vi behöver, oavsett vilka brister vi själva har. Och det är så som han presenterar sig här för Abraham. Inte som en opersonlig envåldshärskare som bossar över oss, men som inte vill befatta sig med oss. Utan som en Gud som kommer till vår räddning. Som har makt att förändra och möta upp oss i precis det usla tillstånd som vi befinner oss i. Och det är en styrka och trygghet att Gud är allsmäktig. Som psalmisten uttrycker det i psalm 91. Den som sitter under den allsmäktige skugga, han säger till Herren: min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Och när Gud presenterar sig för Abraham så är det i egenskap av den Gud som han kan ta sin tillflykt hos. I vars skugga han kan finna vila från sig själv. Från alla försök att gå i egen kraft. Och istället förlita sig på Guds kraft och hans allsmäktighet. Vi fortsätter i vers 1. När Herren uppenbarar sig för Abraham, här så vill han genom sitt tilltal lägga grunden för det som han kommer göra framöver. Han vill liksom ge Abraham rätt ingång till de händelser som följer. Så vi kommer att känna lite på tyngden här i Guds tilltal, tror jag. Och det ger oss en bättre ingång sen i resten av kapitlet. Så Herren säger härnäst till Abraham att vandra inför mig och vara fullkomlig. Vad är det här för uppmaning? Vandra inför mig och vara fullkomlig. Vad betyder det? Låt oss börja med vad det inte betyder. Det betyder inte att Gud kommer sätta upp en moralisk måttstock där han begär av Abraham att vara fullkomlig så att Abraham ska uppfylla en perfekt moralisk standard för att Gud sedan ska gå vidare och upprätta sitt förbund med honom. Och det är inte riktigt vad vi har att göra med här. Jag tror att vi i vårt västerländska sätt att tänka lätt reducerar det som Herren säger till att röra enbart moral, omoral, godhet och sedlighet när den egentliga innebörden är mycket större. Och det, då blir det som att Gud säger något reducerat till Abraham. Abraham, var god. Gör ingenting dumt. Vandra mina vägar och håll dig på rätt sida moraliskt. Men det som jag tror Herren säger till Abraham är: var allting som jag har skapat dig till att vara. Som i Edens lustgård, när jag skapade Adam och gav honom i uppgift att råda över hela jorden. Var en kung. När jag sa till honom att föröka er och uppfyll världen. Var en fader till tusenden. När du vandrar inför mig, var fullkomlig. Det är allt det här. Var fullständig och utelämna ingenting. Och Abraham, han måste ha förstått omedelbart att jag kan inte. Jag kan inte vara felfri. Jag har redan syndat med Sarais slavinna. Och du minns det. Jag kan inte vara en far till tusen. Jag har inte ens fått ut barn med Sarai. Jag kan inte vara en kung och ta landet i besiktning. Jag har inte ens ett hus. Jag fixar inte någonting av det här. Och Gud kommer till Abraham och svarar egentligen på frågan som Abraham måste ha haft. Hur kan jag vara fullkomlig? Och Gud säger: du kommer vara fullkomlig för jag kommer att ge dig vad jag begär av dig. Jag är Gud, den allsmäktige, fullt rustad med kraft för att hjälpa mitt folk. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket, säger Herren. Vi ser det på ett flertal ställen i Bibeln att Gud upprättar förbund. Guds förbund är, till skillnad från det äktenskapliga förbundet, så är det ensidigt eller unilateralt. Det betyder att Gud upprättar och ingår förbundet helt på eget bevåg. Det finns fortfarande två parter i förbundet, men det är bara den ena parten som upprättar förbundet. Och det är ett förbund som inte är villkorat på något sätt. Det finns inget finstilt som behöver vara uppfyllt för att överenskommelsen ska vara giltig. Det finns liksom inga dolda klausuler. Och den här typen av förbund som vi ser finns i Bibeln och som är ensidiga och ovillkorade, de kan definieras av tre olika saker. För det första så är de gudomliga. De kommer från Gud och upprättas av honom. Och det är också anledningen till att de är ovillkorade. De beror inte på någonting annat än det som Gud gör. Och för det andra så är de eviga. Och av den anledningen så är de oåterkalleliga. De är eviga och därför oåterkalleliga. Och för det tredje så är de också nådefulla. Det betyder att de är oförtjänta. Så Gud ger med andra ord ut löften, förbundslöften, som är ovillkorade, oåterkalleliga och oförtjänta. De är gudomliga, eviga och nådefulla löften. Deras uppfyllelse beror inte på något sätt på oss, hur vi agerar, utan det beror bara på Gud. Och på det sättet så är de förbundslöften. Gud avger löften. Och Gud säger att det är jag som ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Jag ska föröka dig mycket. Gud har utvalt Abraham. Abraham har inte haft något att säga till om. Han är utvald av Gud på förhand. På samma sätt som han har utvalt oss till att vara del i samma trons familj. Det som har tron, det är Abrahams barn. Läser vi Galaterbrevet kapitel 3. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Från Efesierbrevet, eller första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Abraham var utvald av Gud, förutvald innan världens grund var lagd, för att Gud åt sig själv skulle friköpa ett folk som skulle ärva hans rättfärdighet, vara med honom och njuta av honom i alla evigheters evighet. Så det är viktigt att förstå att när du är en omvänd kristen, när du är en sann konvertit, så kan du aldrig förlora din frälsning. Och varför är det så? För att Gud räddade människor åt sig själv för sin egen skull. Och det handlar inte om dig i första hand. Din frälsning handlar inte först och främst om dig. Det handlar först och främst om Gud och hans plan. Och Gud har ett syfte bakom det, att han frälser ett folk. Och det är hans egen ära. Och för att åstadkomma detta på rätt sätt så måste Gud tillhandahålla det rätta offret. Och den enda kvalificerade att betala för alla hans barns synder, det var hans son, Herren Jesus Kristus. Så här tar fadern sonen för att tillgodose sig själv. Hans egen rättvisa måste tillgodoses gentemot dem som han har utvalt att vara hans egna. Men låt oss nu studera innebörden av Guds förbund med Abraham. Och det följer i vers 3 och framåt i texten. Och vi ser att Gud talar först om ett förbund med Abraham personligen i vers 4-6. Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Han talar till Abraham personligen. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham, för jag har gjort dig till far för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig. Och kungar ska utgå från dig. Så denna delen av förbundet är bara mellan Gud och Abraham. Sedan i vers 7 och 8 så växlar han tilltal och talar om dig och dina efterkommande. Så vi kan bryta upp det här förbundet i två delar. En del som rör Abraham och en del som rör hans efterkommande. Och vi börjar med att titta närmare på den del som bara rör Abraham. Abraham föll ner på sitt ansikte, står det i styckets början. I vördnad inför Gud och medveten om sin egen syndfullhet så föll han ner på sitt eget ansikte. Och när Gud talar så är det en passande reaktion. Och det han säger får nog Abraham att känna sig allt mer ödmjuk. Abraham ska bli mycket fruktsam och bli far till många folk. Han får ett nytt namn och ska istället för Abraham heta Abraham. Abraham med betydelsen upphöjd far blir ersatt av Abraham som betyder far till många. Och det är inte utan att Gud sticker ut hakan lite här när den närmaste barnlöse Abraham nu får namnet far till många. Och detta är ett löfte som han gav redan i kapitel 12, att han ska göra Abraham till ett stort folk. Och det löftet blir bekräftat på nytt och liksom utbroderat i vårt kapitel. Han ska bli far till många folk, står det. Och här är betydelsen att han ska bli far. Det är inte betydelsen att han ska bli far till många människor, utan att han ska bli far till många folkslag. Folk av olika nationalitet, av olika etniska grupper. Och det är helt enkelt inte bara folkgruppen judar som kommer vara Abrahams barn. Abraham kommer också få barn som är hedningar. Och det kommer bli rejält många barn. Detta såg vi också i kapitel 15 då Herren förde ut Abraham och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och i dagens text i vers 6 så säger Gud till Abraham att han ska bli mycket fruktsam. I grundtexten upprepas samma ord 2 gånger för att förstärka det hela. Den nästan barnlöse 100-åringen ska bli mycket, mycket fruktsam. Och det är en fruktsamhet som går mycket längre än vad som hade följt av naturens gilla gång. Det är en fruktsamhet som skulle vara omöjlig om inte Gud verkat som en katalysator för den. Så detta är Guds förbund med Abraham. Han ska bli fruktsam, han ska bli far till många folk. Och dessutom står det att kungar ska utgå från honom. Vilka kungar är det då, kan man fråga sig. Jag har frågat mig det. Och jag tolkar det här som att Gud vill tydliggöra att det är olika folkslag som det handlar om. Det är liksom inte folk under ett gemensamt styre, utan det är olika folkgrupper som leds av olika regenter. Så Abraham kommer vara stamfader och det kommer finnas liksom kungar över folk under honom. Och sedan har vi den del av förbundet som Gud riktar till Abraham och hans efterkommande i vers 7 och 8. Och nu kommer vi till tyngdpunkten i förbundet, det som är själva kärnan. I ett evigt förbund ska jag vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Herren ska vara Abrahams Gud och hans efterkommandes Gud för evigt. Eftersom det är en evig relation förstår vi att det är ett andligt förbund som inte bara utgår från världen runt omkring. Utan det är ett förbund som för Abraham innebär ett hopp om evig tillvaro med Gud. Och det uttrycker hopp om frälsning, om att ärva evigt liv från Gud för att alltid vara tillsammans med honom i himlen. Han som inte är det dödas Gud utan det levandes Gud, han lovar att vara Gud till Abraham och hans efterkommande. Och det finns inte mycket mer man kan begära som människa. Det finns inte mer att önska för att bli lycklig som människa. Vad Gud är för sig själv, det kommer han också att vara för sitt folk. Hans vishet kommer vara folkets vishet, till deras råd och deras vägledning. Hans kraft kommer vara folkets kraft, till deras stöd och beskydd. Hans godhet, det kommer vara folkets godhet, till deras omsorg och tröst. Till alla de som tror på honom säger han: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Och vi får se en glimt av hur detta kommer att se ut i Bibelns näst sista kapitel i Uppenbarelseboken 21. I vers 3c. Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som var förr, det är borta. Och trots att allt detta, det är ju mer än tillräckligt, så lägger Gud på ytterligare ett löfte. Och det är att hela landet Kanaan ska gå till Abrahams efterkommande som en egendom för evigt. Gud har tidigare lovat det här landet till Abraham och hans efterkommande i första Mosebok 15. Men här blir det utlovat som en egendom för evig tid. Och landet mellan Egyptens flod och Eufrat ska alltså bli judarnas för evig tid. Det är ett löfte som vi ser blir uppfyllt delvis genom Josua, men som också liksom ligger i framtiden. Men det centrala som Gud säger här är att i slutändan så är det era hjärtan som jag vill ha. I slutändan så kommer jag vara er Gud, inte bara för er utan också för era efterkommande. Och jag ger er och era efterkommande det här landet, Kanaans land, som en evig egendom. Och så ska jag vara er Gud. Vi pratar om någonting evigt här. Om Gud är din Gud, så är det en evig relation. Går vi tillbaka till predikotexten, så är Gud liksom färdig nu med sin del av förbundet. Han har presenterat sina löften. Förbundet är upprättat. Det är ingånget med Abraham och hans efterkommande. Men nu förväntar sig Gud en form av medgivande från Abraham. Och det leder oss in i predikans andra punkt. Omskärelsen. Vi läser från vers 9. Sedan sa Gud till Abraham: du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud, och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Lägg märke till här att det står att omskärelsen är tecknet på förbundet. Han säger till Abraham och hans efterkommande att de ska hålla fast vid förbundet. Ungefär som att hålla fast vid en kopia på kontraktet. Det bekräftar vad Gud redan har lovat. Gud har gett löften till Abraham och hans efterkommande. Löften om att Gud ska vara deras Gud och att de ska få ett land. Och det är Guds del av förbundet. Och omskärelsen är ett tecken som ska försäkra dem om att löftena kommer att uppfyllas. Men omskärelsen, det innebar inte bara att Gud agerar och att Abraham är helt passiv. Omskärelsen, det innebär också att Abraham är förpliktigad till vissa saker. Och det är likadant med hans efterkommande. Omskärelsen förpliktigar på olika sätt. För det första genom att omskärelsen innebär att acceptera förbundet och ge sitt samtycke till det. Och det innebär att lägga ifrån sig sina syndiga begär. Men på ett mer generellt plan så förpliktigar omskärelsen till en fortsatt hörsamhet inför Guds tilltal, till fortsatt lydnad och efterlevnad. Hela lagen har de inte fått ännu, det kommer med Mose, men det ska snart få den. Och omskärelsen förpliktigar till fortsatt lydnad, även till en lag som kommer. Det är ju ganska naturligt egentligen. Om du är svensk medborgare så har du ett stort mått av rättigheter och skyldigheter. Allt från rösträtt, att du får gå och rösta i nästa val här i höst, till allemansrätten, att du får gå ut och plocka bär i skogen i höst. Så vi har rättigheter och skyldigheter, som liksom en förpliktelse att följa svensk lag då. Och det underbygger ditt medlemskap i det svenska samhället. Och på samma sätt så är den omskurne skyldig att hålla hela den mosaiska lagen. Paulus är ju enormt tydlig i den här frågan gentemot galaterna. Vi ser det i Galaterbrevet 5, vers 3. Jag försäkrar er igen, skriver Paulus. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Så omskärelsen innebär inte bara att Gud agerar, utan det finns en respons också hos den omskurne. Den omskurne är förpliktigad dels till att acceptera förbundet och ge sitt samtycke till det, och dels till en fortsatt hörsamhet och åtlydnad inför Guds tilltal och slutligen inför hela Guds lag. Så där har vi omskärelsen i ett nötskal, och Gud ger det som ett paket till Abraham att börja praktisera. Och det börjar med Abraham själv, men alla män som är en del i hushållet ska omskäras, alla män och pojkar i familjen och allt tjänstefolk, alla som är födda i huset och alla som kommer utifrån. Och föds en ny pojke ska också den omskäras vid 8 dagars ålder. Så då går omskärelsens förbund i arv i generation efter generation. Och som om det inte vore nog så väntar en sak till för Abraham. Gud berättar nämligen att hans fru Sarai ska bli välsignad och få en son. Och det är genom denna son som Abraham ska bli far till ett stort folk. Och detta borde ju inte komma som en överraskning för Abraham, för Gud har ju gett honom samma löfte tidigare. Men den här gången så pekar han ut att det är genom Sara och ingen annan som sonen ska komma. Så var det också tänkt från början. Gud avsåg aldrig att Abraham skulle bli far på något annat sätt än genom sin fru. Och sedan beskriver texten att Abraham faller ner på sitt ansikte och ler. Men är det ett leende i tro eller i tvivel? Ler han för att han är både förundrad och glad över ett förestående mirakel? Eller ler han för att det som Gud säger, det är liksom bara skrattretande löjligt, liksom helt taget ur luften? Svaret på den frågan kan vi få, tror jag, om vi läser texten i sitt sammanhang från vers 17. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa för sig själv: ska det födas barn åt en man som är 100 år? Och ska Sara föda barn hon som är 90 år? Och Abraham sa till Gud: låt bara Ismael få leva inför dig. Och det här, låt bara Ismael få leva inför dig, det kan mer bokstavligt översättas: om Ismael fick leva inför dig. Eller om det vore så att Ismael fick leva inför dig. Abraham, han ställer liksom upp ett alternativt scenario här. Han vill inte helt överlämna sig till Guds väg, utan han vill hjälpa Gud på traven. Så det som Abraham säger är att vi har ju Ismael, använd honom för att uppfylla förbundets löften. Så det verkar som att Abraham ler inte utav tro, utan det visar sig ett visst mått av dubbelhet här. Han vill framhålla en annan egen lösning. Och intressant nog så lyssnar ändå Gud på honom och svarar på hans bön. Han gör Ismael till ett stort folk. Och Jona berättade om det i sin senaste predikan, hur hela arabfolket har sitt ursprung i Ismael. Så Gud hörsammar Abrahams bön, men håller ändå fast vid att förbundet ska upprättas med Sara, och hon ska få en son som ska heta Isak. Men låt oss stanna upp ett ögonblick vid Abrahams leende. Han ler åt Guds tilltal. Tanken att få barn vid 100 års ålder, det är ju nästan skrattretande. Liksom, det är barnsligt naivt. Här tänker jag att när vi går ut i världen och delar vår tro med andra människor, så får vi vara beredda på att möta så mycket otro. Och hur ofta yttrar det sig inte som falska leenden, förlöjliganden eller liksom en klapp på huvudet: det är fint att du kan tro. Men allt det här är ju bara uttryck för otro. Och vi ser att även om Abraham log till en början, så trodde han Gud, och hans tro växte. Och det kan han också göra för dem som får höra våra vittnesbörd. Så vi ska inte bli avskräckta från att dela vår tro bara för att den verkar vara för bra för att vara sann. Vi delar vår tro för att den är sann, och vi får räkna med att bli förlöjligade. Gud har valt ut på vilket sätt som han vill göra sig själv känd. Och det är genom sin församling. Det är hans vilja. Så vi får vara beredda på att utstå hån på vägen. Om Gud kan använda oss för att föra folk till frälsning, så är det värt det alla gånger. Jag tror att Abraham snabbt överkom sina tvivel. Men det är som att Gud ville göra tydligt att detta löfte är helt från honom. Det är hans verk och ingen annans. Att bli far igen vid 100 års ålder med en död kropp. Vem hade sett det hända? Och framförallt, hur skulle ett nytt liv kunna ta form i Sarais kropp? Hon har ju varit infertil hela livet. Hennes 90-åriga livmoder, den är död. Helt död. Det är som ett fruktträd som aldrig burit frukt och som sedan vissnat ned och torkat ut. Du plockar inga färska päron från det trädet. Så det är dött. Hoppet är på alla sätt och vis ute. Men genom Gud så finns hoppet ändå. Och omskärelsen påminner varje judiskt par om det här. Det skulle inte finnas till om inte Guds löfte vore sant. Abraham skulle inte ha fått en son, och det judiska folket, det skulle inte finnas. Det går alltså att sätta sitt hopp till Guds löften. Gud håller fast vid sina löften. Gud står fast vid sitt ord. Och Gud står fast vid sitt förbund. Även om Saras livmoder är död, så kan vi veta att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Det står i ordet och det är Guds löfte. Sara kommer att bära ett barn åt Abraham, eftersom Gud, han är allsmäktig och alltillräcklig. Och med det löftet som utgångspunkt så kan vi titta närmare på vilka Abrahams barn egentligen är. Vilka som är förbundets arvtagare. Och det är predikans tredje och sista punkt. Och vi har fått en del ledtrådar. Vi kan få en ledtråd till genom att bläddra till Matteus kapitel 3 i vers 7 där. Johannes döparen bemöter de rättfärdiga fariseerna och saddukeerna. De såg inte sin egen synd. Och Johannes säger, eller det står: men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sa han till dem: hugg ormsbyngel. Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte ni kan säga inom er att vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud, han kan väcka upp Abrahams barn ur dessa stenar. Så uppenbarligen så kan man inte på egna meriter bli ett Abrahams barn. Att vara omskuren av människohand, det hjälper ingenting. Men vi har sett en del ledtrådar som sagt. I vers 4 i tillbaka i första Mosebok 17 så läste vi att Abraham ska bli far till många folkgrupper, och det antyder fler än Abrahams biologiska ättlingar. Uppenbarligen så kommer Abrahams efterkommande ha en mångfald av etniska tillhörigheter, hedningar inräknade. Och det är en tolkning också som var stöd i kapitel 12, där vi såg att Abraham fick ta emot Guds välsignelse. Och samtidigt skulle Gud välsigna jordens alla släkten i Abraham. Alltså jordens alla släkten. Det pekar igen mot att Abrahams barn till och med skulle kunna vara hedningar. De behöver inte vara hans ättlingar genom blodsband, och de behöver inte vara hans biologiska barn. Och vi ser att det också bekräftas av Nya testamentet i Romarbrevet kapitel 4, vers 16. Löftet, alltså förbundslöftet, det står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far. Förbundets löfte sträcker sig alltså bortom det som räknas som lagens folk till en mycket större skara. Och det kan inkludera dig och mig. Det andra som är värt att notera om att vara Abrahams barn, det är att det innebär att vara lik Abraham. I Johannes 8:39 försvarar judarna sig själva mot Jesu kritik genom att säga att vår far är Abraham. Och Jesus svarade dem: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Genom sitt sätt att svara så visar Jesus oss två saker. För det första så visar han oss att de här judarna inte är Abrahams barn, trots att de var judar. Och så bekräftar han vår första punkt om att vara ett barn till Abraham. Det är inte samma sak som judiskhet. Så han visar oss att vara ett barn till Abraham, det betyder att vara lik Abraham, att göra det som han gör. Om ni vore Abrahams barn, då skulle ni göra Abrahams gärningar. Så bläddra om du vill till Galaterbrevet kapitel 3, sidan 1734. Där ska vi titta på ett par ställen i kapitlet. Vi börjar i vers 6. Paulus skriver till Galaterna som håller på att falla tillbaka i laggärningar. Han skriver om Abraham att det han gjorde var att tro på Gud. Vers 6. Han trodde Gud, och det är att han trodde räknades honom till rättfärdighet. Och sedan bygger Paulus vidare på detta med en slutsats i vers 7. Därför ska ni veta att det som har tron, det är Abrahams barn. Abraham, han var en trofast man. Så om du gör det som han gjorde, om du har tro, så kommer du att vara Abrahams barn. Så det första vi sa om att vara Abrahams barn var att det inte är samma sak som blodsband, som biologisk avkomma eller etnisk tillhörighet. Vem som helst kan bli ett barn till Abraham. Och det andra vi har kommit fram till är att vara en son till Abraham innefattar att göra det som han gjorde. Såklart inte i alla detaljer, men i det centrala, nämligen att tro på Guds löften. Abraham trodde Gud, och därför är det troende Abrahams barn. Och en tredje sak att säga om Abrahams barn är att de är arvtagare till den välsignelse som Gud uttalat över Abraham och hans efterkommande. I Galaterbrevet 3, vers 29, så görs det hela tydligt. Och om ni tillhör Kristus, då är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Märk väl att detta kommer precis efter vers 28, som visar att Paulus här tänker att det gäller såväl judar som greker, slavar som fria, män som kvinnor. Och det som är mest slående här är att greker, alltså rena hedningar, är arvtagare av löftena som getts till Abraham. Och du och jag kan bli mottagare av Guds löften till Abraham om vi delar samma tro som Abraham och tillhör Jesus Kristus. Så vi har vänt och vridit på vad det innebär att vara Abrahams barn. Vi har sett att det finns tre kännetecken. För det första, det är inte samma sak som att vara judisk. Också hedningar kan vara inräknade. För det andra, det betyder att vara lik Abraham. Speciellt i det att lita på Guds löften. Och för det tredje, det betyder att vara arvtagare till de välsignelser som har utlovats till Abraham. Från Galaterbrevets sista versen där. Och det som har Abrahams tro, det är Abrahams barn. Och med tro så följer också gärningar. Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Och det är fint att se, tycker jag, att kapitlet avslutas med att Abraham handlar i tro. Han går från tro till gärning. Samma dag som han får tilltalet av Gud så svarar han: ja, herre. Han omskär hela sin familj. Alla män i familjen och alla män av husfolket. Han kunde ju ha protesterat och klagat. Men det ser vi inga tecken på att han gjorde. Trots att det var både en smärtsam sak att göra och säkert också skambelagt för en vuxen man. Trots hans höga ålder, trots att han redan räknades som rättfärdig och accepterad av Gud. Trots allt det här så var han snar att lyda Gud för Guds befallning, den var tillräcklig. Jag tror att om vi vill ha familjer och närstående som är villiga att följa Guds bud, så börjar det med oss fäder speciellt. När vi säger ja, Herre, när vi är arbetsamma och skrider till verket, då följer våra familjer oss. Och här kan vi följa Abrahams exempel. Så låt oss vara ivriga att tjäna Gud så som Abraham gjorde. Vi avslutar med att be. Himmelske far, tack för att vi får vara del i din familj. Att du är vår Gud, liksom Abrahams Gud. Tack för din son, Jesus Kristus, som gjort detta möjligt. Vi kan inte förlita oss på oss själva eller på våra egna gärningar. Men vi får ikläda oss din sons rättfärdighet. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen.